Kapitel 10. En plan går i lås, sidan 231. Elaine slog upp ögonen i mörker. Dunkla skuggor dansade mot en dimmig bakgrund. Hennes ansikte var kallt, resten av kroppen varm och svettig, och någonting omslöt hennes armar och ben. Ett ögonblick vällde paniken fram i henne. Men sen kände hon Aviendras närvaro i rummet som en enkel, trygg förnimmelse. Och Birgits närvaro som en knytnäve av behärskad vrede i hennes huvud. De tröstade henne genom att finnas där. Hon var i sitt sovrum, låg under filtarna i sin egen säng med varmvattenflaskor packade längs sidorna och blickade upp på den spända sänghimlen. Sängens tunga vinterförhängen var uppknutna mot de utsirade sängstolparna och ljuset från de små lågorna som dansade på härden förmådde inte skingra skuggorna utan fick dem bara att fladdra. Utan att tänka sträckte hon sig efter urkällan och fann den. Hon vidrörde Shaidar med under i sinnet utan att ta in kraften. Önskan att dricka djupt ur källan steg inom henne. Men hon drog sig motvilligt tillbaka. Åh, så motvilligt. Och inte bara därför att hennes önskan att fyllas av Shaidars djupare livskänsla ofta var ett bottenlöst behov som måste kontrolleras. Det hon fruktade mest under skräckens ändlösa minuter var inte döden, utan att hon aldrig mer skulle få vidröra urkällan. En gång i tiden skulle hon ha tyckt att det var konstigt. Men kom hon ihåg allsammans och satte sig ostadigt upp så att filtarna gled ner till midjan på henne. Hon skyndade sig att dra upp dem igen. Luften var kall mot hennes svettblanka hud. De hade inte ens låtit henne behålla särken på. Och hur hon än försökte kunde hon inte härma Aviendas obesvärade inställning till att vara naken inför andra. Darling, sa hon oroligt och drog filtarna tätare om sig. Det var besvärligt. Hon kände sig helt urlakad och tämligen skakig. Och gardesmannen, är de... Mannen fick inte en skråma, sa Ninive och trädde fram ur de fladdrande skuggorna, själv en skugga. Hon la handen på Elaines panna och grymtade belåtet över att den var sval. Ja, helade, Darling, fast det kommer att dröja innan hon återhämtat sig helt. Hon förlorade mycket blod. Du klarade dig också bra. Ett tag trodde jag att du skulle få feber. Det är lätt hänt när man är försvagad. Hon gav dig örter istället för att hela dig, sa Birgit surt från en stol vid sängens fotända. I dunklet syntes hon bara som en låg, hotfull form. Ninive Almere är vis nog att veta vad hon inte kan göra, sa Aviendra stilla. Det enda som egentligen syntes var hennes vita blus och glimten av polerat silver låg nere mot väggen. Som vanligt hade hon valt att sitta på golvet hellre än på en stol. Hon kände igen smaken av gaffelrot i teet och visste inte hur hon skulle väva flödena för att motverka den. Så hon lät bli att ta några dumma risker. Ninive fnös ljudligt. Säkert lika mycket åt Aviendas försvar av henne som åt Birgits sylighet. Kanske mer. Eftersom Ninive nu en gång var Ninive skulle hon säkert föredra att ingen diskuterade vad hon inte visste och inte kunde göra. Och när det gällde att hela hade hon blivit mer snarstucken än vanligt på sista tiden. Ända sedan det visat sig att flera av fränderna redan var skickligare än hon. Du borde ha känt igen smaken själv, Elaine, sa hon bryskt. Hur som helst må det vara hänt att grön, ört och gettunga får en att somna, för de är i varje fall oöverträffade mot magkramper. Jag trodde att du skulle föredra att sova. Elaine fiskade fram skinnflaskorna med varmvatten under täcket och lät dem falla till golvet så att hon inte skulle börja koka igen. Hon rös. De närmaste dagarna efter att Rhonda Macoura hade lurat i henne och Ninive gaffelrot hade varit en eländig tid som hon hade försökt glömma. Vad det än var för örter Ninive hade gett henne så kände hon sig inte svagare nu än hon skulle ha blivit av gaffelroten. Hon trodde att hon skulle kunna gå så länge hon bara slapp gå långt eller stå upp länge. Och hon kunde tänka klart. Ett tunt månsken strilade in genom fönsterrutorna. Hur långt liden var natten? Hon omfamnade urkällan igen och ledde fyra trådsmala flöden av eld för att tända först en av golvlamporna och sedan en till. De små lågorna som reflekterades av speglar gjorde det betydligt ljusare efter mörkret. Och Birgit skuggade först ögonen med handen. Generalkaptensrocken klädde henne verkligen. Köpmännen skulle ha blivit gränslöst imponerade. Du borde inte leda än, förebrådde Ninive som kisade i det plötsliga ljuset. Hon var fortfarande klädd i samma urringade blå klänning som Elaine hade sett tidigare på dagen, med den gulfransade sjalen vilande över armbågarna. Det bästa vore om du kunde vila i några dagar för att återhämta dina krafter och sova mycket. Hon tittade på varmvattensflaskorna på golvet. Och du måste hålla dig varm. Det är bättre att undvika feber än att behöva hela den. Jag tror att Dailin bevisade sin lojalitet idag, sa Elaine, och makade kuddarna till rätta så att hon kunde luta sig mot sänggaveln. Ninive slog ut med händerna i en irriterad gest. På ett av borden som flankerade sängen stod en liten silverbricka med en bägare fylld med mörkt vin som Elaine gav en kort, misstänksam blick. Bevisade den på ett smärtsamt sätt. Jag tror jag har tro mot henne, Avienda. Avienda ryckte på axlarna. När de kom fram till Camlin hade hon tagit på sig ejlkläder igen med nästan skrattretande hast. Bytt sidenklänningarna mot algoderblusar och bylsiga yllekjolar som om hon plötsligt blivit rädd för våtlänningarnas prål och lyx. Med en mörk sjal knuten om livet och en vikt mörk huvudduk som höll tillbaka det långa håret var hon själva sinnebilden av en lärling hos de visa. Även om det enda smycke hon bar var ett halsband med konstfärdigt graverade silverrundlar som hon hade fått av Egwen. Elaine förstod fortfarande inte skälet till hennes brådska. Men Elaine och de andra hade verkat beredda att låta henne gå sin egen väg så länge hon gick klädd i våtlänningskläder. Men nu var hon tillbaka i deras grepp, lika säkert som en novis hos Eishegena i Vita tornet. Det enda skälet till att de lät henne tillbringa någon längre tid i palatset, eller i staden för den delen, var att hon och Elaine nu var första systrar. Om du tror att du har det så har du det. Det framgick av hennes ton att detta var självklart, men sen fortsatte hon med tillgiven retsamhet. Men liten Cho, Elaine, du hade skäl att tvivla. Du kan inte ta på dig förpliktelser för varenda tanke du tänker, syster. Sen skrattade hon plötsligt, som om hon fått upp ögonen för ett mycket roligt skämt. Längs den vägen ligger för mycket stolthet, och jag blir tvungen att dela denna stolthet med dig. Men dig skulle de visa inte ta i upptuktelse för den. Ninive himlade demonstrativt med ögonen, men när vi ändå skakade bara tålmodigt på huvudet åt den andra kvinnans okunnighet. Hon hade studerat mer än bara kraften hos de visa. Nå, det går ju inte an att ni båda går runt och är överdrivet stolta, sa Birgit, med någonting som lät misstänkt likt tillbakahållen munterhet. Hennes drag var onaturligt släta, nästan stela av ansträngningen att inte brista i skratt. Avienda kastade en vaksam, outgrundlig blick på Birgit. Sen hon och Elaine hade adopterat varandra hade på sätt och vis även Birgit adopterat henne. Inte som väktare förstås, men med samma stora systerliga hållning som hon ofta uppvisade jämte mot Elaine. Avienda visste inte riktigt hur hon skulle tolka detta eller hur hon skulle reagera. Det hade sannligen inte varit till någon hjälp att hon invigts i den lilla krets som visste vem Birgit egentligen var. Hon pendlade mellan en hetsig beslutsamhet att visa att Birgits silverbåge minsann inte injagade någon respekt i henne och en överraskande ödmjukhet med enstaka uppehåll däremellan. Birgit log mot henne, ett roat leende. Men det försvann när hon lyfte upp ett smalt knyte i knät och mycket försiktigt började vika upp tyget. När hon var klar låg där en dolk med läderklätt skaft och lång klinga. Hennes min var nu hård och genom bandet till henne kände Elaine en spänd vrede flöda. Elaine kände genast igen kniven. Hon hade senast sett dess tvilling i handen på en lönnmördare med lingult hår. De tänkte inte försöka föra bort dig, syster, sa Evienda lågt. Bigits röst var bister. När Mellar dödat de båda första, den andra genom att slunga svärdet i honom tvärs över rummet som i någon fördömd lekarsaga, sa hon och lyfte upp dolken. Så tog han den här från den sista och dödade honom med den. De hade sammanlagt fyra i den närmaste identiska dolkar. Den här är förgiftad. De bruna fläckarna på klingan kommer av brun fennel blandad med pulveriserad persikokärna, sa Ninive och satte sig på sängkanten med en äcklad min. Jag behövde bara titta på karns ögon och tunga för att begripa att det var det som dödat honom, inte dolken. Där ser man, sa Elaine tyst efter ett litet tag. Sannligen, där såg man. Gaffelrot för att jag inte skulle kunna leda kraften, eller stå på fötterna för den delen. Och två män för att hålla mig upprätt, medan en tredje stack en förgiftad kniv i mig. En invecklad plan. Våtlänningar är förtjusta i invecklade planer, sa Evienda. Efter en besvärad blick på Bigitte skruvade hon på sig och tillade. En del i varje fall. Ganska enkelt på sitt sätt, sa Bigitte och slog åter in kniven, lika försiktigt som hon hade packat upp den. Det var inte svårt att komma åt dig. Alla vet att du äter middag ensam. Den långa flätan svängde när hon skakade på huvudet. Det var tur att den första som kom fram till dig inte hade den här. Ett enda hugg så skulle du ha varit död. Tur att Mellar råkade gå förbi och hörde någon som svor i ditt gemak. Tur nog för en Taveren. Ninni fnös. Det skulle räcka med ett sår i armen för att du skulle dö av det. Kärnan är persikans giftigaste del. Dailin skulle ha varit bortom allt hopp om de andra klingorna också varit förgiftade. Elaine såg på sina vänners uttryckslösa ansikten och suckade. En mycket invecklad plan. Som om det inte räckte med spioner i palatset. En liten livvakt, Bigitte, sa hon slutligen. Någonting diskret. Hon borde ha förstått att kvinnan skulle vara förberedd. Bigitte ändrade inte en min. Men en tunn rännil av belåtenhet strömmade genom bandet som de delade. Kvinnorna som vaktade dig idag till att börja med, sa hon utan att ens låtsas att tänka efter först. Och några till som jag väljer ut. Kanske ett tjugotal allt som allt. Är de för få kan de inte bevaka dig natt och dag. Och det behövs förbanne mig, tillade hon bestämt, trots att Elaine inte hade protesterat. Kvinnor kan vakta dig där män inte kan det. Och de kommer att vara diskreta redan genom att vara de som de är. De flesta kommer att tro att de bara är en hedersvakt. Dina alldeles egna spjutjungfrur. Och de ska få någonting, ett färgat band kanske, som får dem att se ännu mer ceremoniella ut. Evienda gav henne en mycket vass blick som hon inte låtsades om. Problemet är vem som ska föra befälet, sa hon med tankfull min. Det finns redan ett par adelskvinnor, före detta hornsökerskor, som försöker prata till sig en rang i gardet som passar deras ställning. Nog för att de fördömda fruntimren vet hur man ger order. Men frågan är om de kan ge rätt order. Jag skulle kunna befordra Kasey till löjtnant, men jag tror att hon är mer av underofficer innerst inne. Bigitte ryckte på axlarna. Det finns kanske någon av de andra som kan vara lovande, men jag tror att de är bättre på att följa än att leda. Ja, min sann, allt sammans var redan uttänkt. Ett tjugotal. Hon fick hålla ett öga på Bigitte så att det inte snarare blev 50 eller mer. Vakta henne där män inte kunde. Det betydde säkerligen att de skulle bevaka henne i badet, allra minst. Kanske duger säkert. En underofficer klarar 20 soldater. Hon kunde säkert övertala Kanske att hålla det på en diskret nivå. och att hålla vakterna utanför när hon badade. Den där mannen som dök upp precis i rätta ögonblicket, Mellar. Vad vet du om honom, Birgit? Darling Mellar, sa Birgit sakta. Hon drog ner ögonbrynen i en hård spets. En kallhjärtad kar, även om han ler mycket. Framförallt åt kvinnor. Han nyper tjänsteflickorna och har fått dem kull 3 på 4 dagar som jag känner till. Han tycker om att prata om sina ärövringar, men har inte trängt sig på när någon sagt nej. Han påstår att han varit först köpmansvakt, sen legoknäckt och nu senast hornsökare. Och han kan onekligen sina saker bra nog. Tillräckligt bra för att jag skulle göra honom till löjtnant. Han är Andorman från Berlon-trakten i väster och säger att han kämpade för din mor under tronföljdskriget, fast han inte kan ha varit stort mer än en pojke på den tiden. Han ger i varje fall rätt svar när man frågar ut honom om det. Det har jag undersökt. Så han var kanske verkligen inblandad. Fast legosoldater ljuger om sitt förflutna utan att blinka. Elaine knäppte händerna framför livet och funderade på Darlene Mellar. Hon mindes bara ett synintryck av en senig man med vasst ansikte som ströp en av hennes angripare medan de kämpade om den förgiftade dolken. En tillräckligt skicklig soldat för att Birgit skulle göra honom till officer. Hon försökte se till att så många som möjligt av åtminstone officerarna kom från Andor. En räddning i sista ögonblicket. En man mot 3 och ett svärd som slungats genom luften som ett spjut. Sannerligen som hämtat ur någon av lekarnas sagor. Han förtjänar en passande belöning. Befordran till kaptens rang och befälet över min livvakt, Birgit. Kersey kan vara hans närmaste underlydande. Är du tokig, utbrast Ninni, men Elaine hyssade åt henne. Jag kommer att känna mig mycket säkrare om jag vet att han är där, Ninni. Han kommer inte att försöka nypa mig, inte med Kersey och 20 av hennes gelikar i närheten. Med ett sånt rykte kommer de att bevaka honom som hökar. För du sa väl 20, Birgit? Jag tar ditt ord på det. Ett 20-tal, sa hon frånvarande. Däremot fanns det ingenting frånvarande i den blick hon spände i Elaine. Hon böjde sig fram med händerna stödda mot knäna och fortsatte. Jag hoppas att du vet vad du gör. Bra, för en gångs skull tänkte hon uppföra sig som en väktare istället för att säga emot. Gardes löjtnant Mellar blir Gardes kapten Mellar som belöning för att han räddat livet på tronens dotter. Det kommer att få honom att kråma sig ännu mer, såvida du inte anser att det är bättre att hålla hela affären hemlig. Elaine skakade på huvudet. Nej, nej, inte alls. Låt hela staden få veta det. Någon försökte mörda mig och löjtnant kapten Mellar räddade mitt liv. Däremot tror jag vi behåller giftet för oss själva, bara för den händelse att någon skulle råka avslöja sig genom att nämna det. Ninni lät höra ett missbelåtet ljud och blängde på Elaine. En vacker dag är du för skarp tänkt för ditt eget bästa, Elaine. Så skarp att du skär dig. Hon är skarp tänkt, Ninni Almir. Avienda kom smidigt på fötter, lade den tunga kjolen i ordning och klappade sen på hornskaftet till sin slidkniv. Den var inte lika stor som den kniv hon hade burit som spjutjungfru, men likväl ett respektingivande vapen. Och hon har mig som vakar över henne. Jag har fått tillåtelse att stanna hos henne. Ninni öppnade ilsket munnen, men förundligt nog slöt hon den igen. Det syntes hur hon samlade sig. Hon slätade ut kjolen och sina anletsdrag i samma gest. Vad glor ni på, muttrade hon. Vem är jag att komma med invändningar om nu Elaine vill ha den där karn så nära in på sig att han kan nypa henne när helst han behagar? Birgit tappade hakan och Elaine undrade om Avienda skulle kvävas. Hennes ögon såg ut att vilja tränga ut ur sina hålor. Den svaga klangen när gonggongen som hängde i palatsets högsta torn slog sitt timslag fick henne att rycka till. Det var senare än hon hade trott. Ninni, Egwene väntar kanske redan på oss. Ingenstans såg hon några av sina kläder. Var är min börs? Min ring ligger i den. Ormringen satt på hennes finger, men det var inte den hon menade. Jag träffar Egwene ensam i natt, sa Ninni bestämt. Du kan inte bege dig till Tell Aaron Riord i ditt tillstånd. Hur som helst har du sovit hela eftermiddagen, så jag kan slå vad om att du inte somnar igen på ett bra tag. Jag vet att du inte har haft några större framgångar med att försätta dig i trans, och så var det inte mer med den saken. Hon log segervisst. Hon hade själv blivit yr och vindögd när hon försökt komma in i det vakna transtillstånd som Egwene hade försökt lära dem. Alltså, det kan du slå vad om, säger du, mumlade Elaine. Hur mycket satsar du? För jag tänker skåla för det vadet, sa hon med en blick mot glaset som stod intill. Och jag slår vad om att jag somnar med en gång. Fast det är klart, om du inte har lagt någonting i vinet och inte tänkt lura mig att dricka det så... För inte skulle du väl göra det. Så vad ska vi slå vad om? Ninivs odrägliga leende halkade av hennes ansikte och ersattes av klarröda fläckar på kinderna. Det var just fint det här, sa Birgit, samtidigt som hon ställde sig upp. Hon satte knytnävarna i sidorna och blickade förebrående på Elaine från sängens fotända. Kvinnan besparar dig magknip och du fnyser åt henne som fröken fin i kanten. Om du dricker ur den där bägaren och somnar utan att bekymra dig det minsta om drömvärlden i natt, kanske jag bestämmer mig för att du är vuxen nog att klara livhanken utan en livvakt på 100 man. Eller måste jag hålla för näsan på dig för att få dig att dricka? Nåväl. Elaine hade inte väntat sig att hon skulle hålla sig lugn särskilt länge. En livvakt på 100 man. Evienda snodde runt mot Birgit innan kvinnan tystnat och väntade knappt på att hon skulle tala till punkt. Du borde inte tala till henne på det viset, Birgit Trehalion, sa hon och sträckte på sig så att hon till fullo utnyttjade sin längd. Med tanke på Birgits höga klackar var skillnaden inte så stor. Men med sjalen åtdragen över brösten såg hon mycket mer ut som en vis än bara som en lärling. En del av de visa såg inte mycket äldre ut än hon. Du är hennes väktare. Fråga Ann Elaine hur du ska uppföra dig. Han är en stor man och likväl lyder han vad Ninive säger till honom. Ann Elaine var län. Mannen ensam vars historia var välkänd och mycket beundrad bland Eil. Birgit mönstrade henne uppifrån och ner och anlade en lättjefull pås som nästan berövade henne den extra längd hon vunnit genom klackarna. Hon öppnade munnen med ett hånfullt flin, uppenbarligen redo att försöka sticka hål på Aviendas bubbla. Hon brukade lyckas. Innan hon hann få fram ett ljud tog emellertid Ninniv till orda med låg, synnerligen bestämd röst. Åh, för ljuset skull, Birgit. Bespara oss det där. Om Elaine säger att hon ska dit så beger hon sig dit. Nu vill jag inte höra ett ord till från dig. Hon hötte med pekfingret mot den andra kvinnan. Annars blir det du och jag som har en pratstund senare. Birgit stirrade på Ninni och rörde ljudlöst på läpparna. Genom väktarbandet strömmade en intensiv blandning av irritation och vanmakt. Till sist sjönk hon nonchalant ner på stolen igen, sträckte ut benen framför sig och lät hälarna vila mot sporrarna. Hon började muttra surt för sig själv. Om inte Elaine känt kvinnan så väl skulle hon ha sagt att Birgit satt och tjurade. Hon önskade att hon vetat hur Ninniv bar sig åt. En gång i tiden hade Ninniv hyst samma vördnad för Birgit som Abienda kände nu. Men det hade förändrats. Fullständigt. Nu utövade Ninniv samma översittarfasoner mot Birgit som mot alla andra. Och med större framgång än med de flesta. Hon är bara en kvinna som alla andra, hade Ninniv sagt. Det sa hon själv till mig. Och jag insåg att hon hade rätt. Som om det skulle förklara någonting. Birgit var fortfarande Birgit. Min börs, sa Elaine. Och fantastiskt nog var det Birgit som gick för att hämta den röda börsen med guldbrodyr från kammaren. Det var för all del sånt som en väktare kunde göra, men de gånger Birgit gjorde det brukade hon alltid komma med någon syrlig kommentar. Å andra sidan kanske hennes uppträdande när hon kom tillbaka var avsett som det. Hon räckte över börsen till Elaine med en syrlig bugning och en sur grimas åt Ninive och Abienda. Elaine suckade. Det var egentligen inte så att de andra kvinnorna tyckte illa om varandra. De kom ganska väl överens om man ignorerade deras små avigsidor. Det var bara det att de kunde stryka varandra mot hårs ibland. Den besynligt vridna stenringen som var uppträdd på en enkel läderrem låg längst ner i börsen under diverse olika mynt. Intill en omsorgsfullt hopvikt näsduk full med fjädrar som hon betraktade som sin främsta skatt. I varje fall såg Tyr and Grealen ut att vara gjord av sten, skiftande i blå, röda och bruna fläckar och ränder. Men den kändes lika hård och blank som stål och var för tung för att vara ens det. Elaine la remmen om halsen och lät ringen vila mellan brösten. Sen drog hon åt snörena på börsen, la den på nattduksbordet och lyfte istället silverbägaren. Det smakade bara som gott vin, men hon höjde ena ögonbrynet och log mot Ninive. Jag går till mitt eget rum, sa Ninive stelt. Hon reste sig med en sträng blick åt Birgit och Avienda. På något sätt fick Kishainen i pannan henne att se ännu mer kompromisslös ut. Ni båda håller er vakna och ögonen öppna. Hon är fortfarande i fara tills hon har fått sin livvakt. Och även därefter, vilket jag hoppas att jag inte behöver påminna er om. Tror du inte att jag vet det, protesterade Avienda på samma gång som Birgit morrade. Jag är ingen idiot, Ninive. Ni säger det, svarade Ninive de båda. Jag hoppas att det stämmer, för Elaines skull. Och för er egen. Hon drog sjalen om sig och skred ut ur rummet, så majestätisk som någon HD kunde önska sig att vara. Hon började bli mycket bra på det. Man kan förbanna mig tro att det är hon som är drottningen här, muttrade Birgit. Det är hon som är övermåttan stolt, Birgit Trehalion, brummade Avienda. Stolt som en shido med bara en get. De nickade mot varandra fullkomligt överens. Elaine konstaterade dock att de hade väntat med att säga någonting tills dörren hade stängts bakom Ninive. Kvinnan som en gång med sådan kraft förnekade att hon ville bli HD började bli det i allra högsta grad. Kanske Lärn hade någonting med det att göra. Ninive kunde ha svårt att behålla fattningen. Men efter hennes besynliga bröllop verkade det bli allt lättare. Första klunken av vinet smakade som vin brukar, ett mycket gott vin. Men likväl tittade Elaine tvekande på bägaren. Fast bara tills hon insåg vad hon höll på med och varför. Minnet av gaffelroten som någon smugit ner i hennes te var fortfarande starkt i hennes medvetande. Vad hade Ninive lagt i vinet? Naturligtvis inte gaffelrot, men vad var det? Det kändes svårt att lyfta bägaren till läpparna och ta en ordentlig klunk. Trotsigt tömde hon bägaren. Jag var törstig, det är hela saken, tänkte hon, och sträckte sig för att ställa tillbaka bägaren på brickan. Jag försökte sannligen inte bevisa någonting. De båda andra kvinnorna hade iakttagit henne. Men när hon började lägga sig till rätta för att sova vände de sig mot varandra. Jag håller vakt i salongen, sa Birgit. Jag har bågen och kogret där. Du stannar här för den händelse att hon skulle behöva dig. Istället för att säga emot drog Avienda sin dolk och la sig på knä, redo att fara upp vid ena väggen där hon skulle se någon som kom genom dörren innan denne såg henne. Knacka två gånger, sen en gång till och säg ditt namn innan du kommer in, sa hon. Annars kommer jag att utgå från att det är en fiende. Och Birgit nickade som om det var en fullständigt rimlig begäran. Det här är fån. Elaine kvävde en gäspning bakom handen. Fånigt, fortsatte hon när hon kunde prata igen. Ingen kommer att försöka. Ännu en gäspning, så stor att hon kunde ha fått plats med knytnäven i munnen. Ljus, vad var det Ninive hade lagt i vinet?
Försöka döda mig i natt, sa hon dåsigt.
Och det vet ni båda. Hennes ögonlock var tunga som bly och gled igen trots alla hennes försök att hålla dem öppna. Utan att tänka på det makade hon huvudet till rätta på kudden och försökte avsluta vad hon hade hållit på att säga, men hon befann sig i stora salen, palatsets tronsal, i stora salens spegelbild i Tel Aran Riort. I den vakna världen var den vridna stenringen tyngre än den såg ut, men här kändes den så lätt att den kunnat sväva upp från sin plats mellan hennes bröst. Det var förstås ljust här, ett ljus som verkade komma från ingenstans och överallt. Det liknade inte solljus eller lampsken, men även när det var natt här också så fanns det alltid tillräckligt mycket ljus för att man skulle kunna se, som i en dröm. Den ständiga känslan av att vara iakttagen av osedda ögon var inte direkt drömsk, snarare mardrömslik, men hon hade vant sig vid den. I stora salen hölls viktiga audienser, mottagningar för utländska ambassadörer under pompa och ståt, och förkunnades viktiga fördrag och krigsförklaringar inför rikets församlade dignitärer. Det stora långa rummet var väl lämpat för sitt syfte. Men nu när hon var ensam här kändes det ödsligt. Två rader av tjocka, glänsande vita kolonner, 10 famnar höga, marscherade längs hela rummets längd, och i ena änden av salen stod lejontronen på ett marmorpodium. En röd matta löpte upp för de vita trappstegen från golvets röda och vita plattor. Tronen var byggd för en kvinna, men likväl en imponerande pjäs på sina tunga ben med lejonfötter, snidad och förgylld. Högt upp på ryggstödet var Andros vita lejon inlagt i månstenar mot ett fält av rubiner. Ett tecken på att den som satt där regerade över ett mäktigt rike. Från de stora fönstren högt uppe under det välvda taket blickade glasmålningar av Andros forna drottningar ner, omväxlande med det vita lejonet och scenen av de strider de hade utkämpat för att bygga upp riket Andor ur en ensam stad i Arthur Hökvinges splittrade kejsardöme. Många av de länder som uppstått ur hundraårskriget fanns inte längre kvar, men Andor hade överlevt och frodats under de 1000 år som gått. Ibland tyckte Elaine att det kändes som om bilderna bedömde henne, mätte huruvida hon var värdig att följa i deras fotspår. Knappt hade hon kommit till stora salen förrän en annan kvinna uppenbarade sig, sittande på lejontronen. Det var en mörkhårig ung kvinna i böljande röd sidenklänning, broderad med silverlejon längs ärmarna och follen. Hon hade en rad eldstenar stora som duvägg runt halsen, och på hennes gässa vilade rosenkronan. Hennes ena hand låg lätt på tronens lejonhuvudprydda armstöd, och hon blickade majestätiskt ut över salen. Sen föll hennes blick på Elaine, och i hennes ögon tändes igenkännandets ljus tillsammans med förvirring. Kronan, eldstenarna och sidenklänningen försvann och byttes mot enkla yllekläder och ett långt förkläde. Ögonblicket därpå var kvinnan själv också försvunnen. Elaine log roat. Till och med kökspigorna drömde om att sitta på lejontronen. Hon hoppades att den unga kvinnan inte hade vaknat av den skrämmande överraskning hon fått. Eller i varje fall att hon hade gått vidare till en annan, behagligare dröm. En dröm som var säkrare än Tel Aran Riort. Andra saker förändrades i tronsalen. De sirliga golvlamporna som stod i rader längs rummet tycktes vibrera mot de höga kolonnerna. De stora valvdörrarna stod än öppna än stängda, ändrade sig från det ena ögonblicket till det andra. Endast sånt som hade befunnit sig på samma plats en lång tid hade någon riktigt fast spegling i drömvärlden. Elaine föreställde sig en golvspegel, och genast uppenbarade den sig framför henne. I spegeln såg hon sig själv iklädd en grön sidenklänning med hög krage och silverbrodyr över livet. Hon hade smaragder i öronen och likadana stenar, fast mindre bland sina rödblonda lockar. Hon fick smaragderna att försvinna ur håret och nickade. Passande för tronens dotter, men inte allt för pråligt. Man fick vara försiktig med hur man föreställde sig sitt utseende här, annars... Genast förvandlades den sedesamma gröna långklänningen till en åtsittande klänning i tarabonesiskt snitt. Sen byttes den mot havsfolkets mörka vida byxor och bara fötter, komplett med guldringar i öronen, ring i näsan och kedja full med barlocker, till och med mörka tatueringar på händerna. Men utan blus, så som Athalmer plägade gå när de var ute på öppet hav. Hon rodnade och skyndade sig att återställa sin klädnad. Sen bytte hon smaragdörhängena mot enkla silverringar. Ju enklare klädsel man föreställde sig, desto lättare var den att bibehålla. Hon lät den höga spegeln försvinna. Hon behövde bara sluta koncentrera sig på den och tittade upp mot de stränga ansiktena uppe i taket. Det har funnits kvinnor som var lika unga som jag när de besteg tronen, sa hon till dem. Fast inte var det många, och endast 7 av dem hade lyckats bära rosenkronan särskilt länge. Kvinnor som var yngre än jag. Ja, och en av dem höll bara ut i knappt 1 år. Jag påstår inte att jag ska bli en lika stor härskare som ni, men ni ska inte behöva skämmas för mig heller. Jag ska bli en bra drottning.
Pratar du med fönster? Sa Ninni och fick Elaine att haja till av förvåning. Hon använde en kopia av ringen som Elaine bar mot huden och gav ett dimmigt, nästan genomskinligt intryck. Med pannan i bistra väck försökte hon skrida bort till Elaine och var nära att nästan snubbla omkull i sin snäva tarabonesiska klänning, blå och ännu mer åtsittande än den Elaine hade föreställt sig förut. Ninni tittade häpet ner på klädnaden och vips var det istället en andoransk sidenklänning i samma färg med guldbrodyr på ärmarna och ovandelen av livet. Hon pratade fortfarande titt som tätt om att rejält hedligt tjuflods ylle minsann dög bra åt henne. Men trots att hon kunde ha såna kläder här om hon ville, så var det sällan man såg henne i det. Vad var det du hade lagt i vinet, Ninni, frågade Elaine. Jag slocknade, som när man snoppar ett ljus. Försök inte byta samtalsämne. Om du står och pratar med fönster borde du verkligen sova istället för att vara här. Jag har god lust att beordra dig. Gör inte det, du snäll, Ninni. Jag är inte Vendine. Ljus, jag vet inte ens hälften av de seder som Vendine och de andra tar för givna. Men jag skulle ändå helst slippa vägra att lyda dig, så var snäll och låt bli. Ninni blängde på henne och ryckte sig hårt i flätan. Detaljer på klänningen förändrades. Kjolen blev lite vidare. Brodyrmönstret ändrades. Den höga halslinningen sjönk, bara för att stiga igen och krönas med en spetskrage. Hon var inte särskilt bra på den koncentration som krävdes här. Den röda pricken i hennes panna satt emellertid fast som sten. För all del, sa hon lugnt och slutade se så bister ut. Den gulfransade sjalen uppenbarade sig om hennes axlar och hennes ansikte fick drag av Eichedenas tidlöshet. Det fanns vita stråk vid hennes tinningar. Däremot skar sig orden mot hennes utseende och besinningsfulla tonfall. Låt mig sköta pratet när Egwene kommer. Om det som hände idag, menar jag. Annars slutade alltid med att ni båda står och pladdrar som om ni satt på sängkanten och borstade håret åt varandra. Ljus, jag vill inte att hon ska vara den ämelintronande mot mig, och du vet att hon kommer att bli alldeles till sig om hon får nys om det. Om jag får nys om vad då, sa Egwene. Ninni snodde runt med panik i blicken, och för ett ögonblick byttes hennes sjal och eleganta sidenklänning ut mot en antagens vita klänning med färgränder runt follen. Till och med hennes kisain försvann, bara ett ögonblick. Sen var hennes förra uppenbarelse tillbaka, bortsett från det vita i håret. Men det räckte för att ge Egwene en bedrövad min.
Hon kände Ninnie mycket väl. Om jag får veta vad, Ninnie, frågade hon bestämt. Elaine tog ett djupt andetag. Hon hade inte direkt haft för avsikt att undanhålla Egwin någonting. I varje fall ingenting som var viktigt för henne. Men i det tillstånd Ninnie befann sig nu skulle hon förmodligen antingen haspla ur sig hela historien eller envist försöka påstå att det inte fanns någonting att berätta. Vilket förstås bara skulle få Egwin att gräva än djupare efter sanningen. Någon hade lagt gaffelrot i mitt middagste, började hon, och fortsatte med en kortfattad redogörelse för angreppet. Jailin Mellars lyckosamma uppdykande och hur Jailin bevisat sin lojalitet. För säkerhets skull spädde hon på med nyheterna om Elenia och Nan, överpigans sökande efter spioner i palatset, och till och med om hur Saraya och Kirstian kommit i Vandins vård och vad hon hört om angreppet mot Rand och dennes försvinnande. Egwin åhörde alltsammans synbarligen oberörd. Hon avbröt till och med Elaine när hon kom fram till nyheterna om Rand och sa att hon redan kände till det. Men hon skakade på huvudet när hon hörde att Vandin fortfarande inte lyckats avslöja vem den svarta systern var. Och det var någonting av största vikt för henne. Åh, och så ska jag få en livvakt, avslöjade Elaine. 20 kvinnor, anförda av kapten Mellar. Jag tror inte att Birgit lyckats leta fram några spjutjungfrur åt mig, men det blir säkert inte långt ifrån. En karmstol utan ryggstöd uppenbarade sig bakom Egwin. Hon satte sig ner på den utan att titta först. Hon var långt mer förfaren i hur drömvärlden fungerade än Elaine och Ninnie. Hon var klädd i en mörkgrön ridklänning av ylle, elegant och välskräddad men utan prydnader, vilka förmodligen var vad hon haft på sig under dagen. Och den fortsatte att vara mörkgrå ridklänning av ylle. Jag skulle säga till er att komma till mig i Marandi imorgon. Nej, i natt, sa hon. Om det inte varit för att frändeskvinnornas ankomst skulle bringa salens företrädare ur fattningen. Ninnie hade just återvunnit fattningen själv, även om hon skakade ut kjolarna helt i onödan. Nu var brodyren på hennes klänning gjord i silvertråd. Jag trodde att du hade salen i din hand nu. Det är ungefär som att ha en vässla i sin hand, sa Egwin torrt. Den vrider och kränger för att försöka bita en i handleden. Och de gör för all del som jag säger när det gäller kriget mot Elaida. Det kommer de inte ifrån hur mycket de än knorrar över vad det kostar att leja fler soldater. Men överenskommelsen med fränderna har ingenting med kriget att göra. Och inte heller att fränderna fått veta att tornet känt till dem hela tiden. Eller trott att de gjort det. Hela salen skulle få slag bara av att få veta hur mycket de inte visste. De försöker med alla medel komma på något sätt att slippa ta in nya noviser. Men det kan de väl inte, frågade Ninnie uppfordrande. Hon gjorde en egen stol, men den var en kopia av Egwins när hon tittade för att försäkra sig om att den var där. En pall med 3 ben när hon började sätta sig och en pinstol när hon väl slagit sig ner. Nu hade hennes klänning också delad kjol. Du har kungjort det. Vilken kvinna som helst i vilken ålder som helst, om hon har gnistan. Du behöver bara göra en ny kungörelse, om fränderna den här gången. Elaine gjorde sin egen stol, en kopia av en av stolarna i hennes salong. Mycket lättare att hålla fast vid. Åh, en kungörelse från den ärmelintronande är så gott som lag, sa Egwin. Tills salen hittar ett sätt att kringgå den. Det senaste klagomålet är att vi bara har 16 antagna. Även om de flesta systrar behandlar Fowlane och Theodrin som om de fortfarande vore antagna. Men inte ens 18 antagna räcker på långt när för att undervisa alla noviser. Systrarna får ta över deras lektioner istället. Jag tror att en del hoppades på att kylan skulle minska antalet noviser, men det har det inte. Plötsligt log hon med ett okynnig glimt i ögonen. Det finns en ny novis som jag skulle vilja att du fick träffa, Ninive. Sharina Meloy. En far och mormor. Jag tror att du skulle hålla med om att hon är en anmärkningsvärd kvinna. Ninives stol försvann helt och hon drattade i golvet med en duns. Hon verkade knappt märka det själv, utan satt bara och glodde på Egwen med förbluffad uppsyn. Sharina Meloy, sa hon ostadigt. Är hon novis? Nu var hennes klänning en sort som Elaine aldrig hade sett förut, med vida ärmar och djup rund urringning med blommönster i brodyr och sandpärlor. Hennes hår böljade fritt ner till midjan, krönt av en hetta av safirer och månstenar på guldtrådar som inte var tjockare än sytråd. Och hon hade en enkel guldring på vänster pekfinger. Det var bara hennes keyshine och ormringen som förblev de samma. Egwen blinkade. Känner du igen namnet? Ninive kom på fötter och stirrade ner på sin klänning. Hon lyfte vänsterhanden och vidrörde nästan tvekande den osmyckade guldringen. Märkligt nog lät hon allsammans förbli som det var. Det är kanske inte samma kvinna, muttrade hon. Det kan det inte vara. Hon gjorde en ny stol av samma slag som Egwens och tittade strängt på den som för att befalla den att stanna kvar. Men när hon satte sig hade den redan hunnit få högt ryggstöd och sniderier. Det fanns en Sharina Meloy. Det var när jag genomgick prövningen för att bli antagen, sa hon hastigt. Så jag behöver inte prata om det. Så är reglerna. Naturligtvis behöver du inte det, sa Egwen. Fast den blick hon gav Ninive var lika undrande som Elaine visste att hennes egen måste vara. Likväl fanns det ingenting att göra åt saken. När Ninive satte sig i sinnet att vara envis hade hon åtskilligt att lära en mulåsna i den konsten. När du nu förde fränderna på tal, Egwen, sa Elaine, har du funderat vidare angående edsstaven? Egwen lyfte handen som för att stoppa henne, men hennes svar var lugnt och behärskat. Jag behöver inte fundera mer, Elaine. De tre ederna, avlagda med edstaven i handen, är det som gör oss till Aes Sedai. Till en början insåg jag inte det, men nu gör jag det. Första dagen efter det att vi har intagit tornet ska jag ta edstaven och avlägga de tre ederna. Det är vansinne, utbrast Ninive och böjde sig framåt på stolen. Fortfarande samma stol, förvånande nog, och samma klänning, synnerligen förvånande. Hennes knutna händer vilade i hennes sköte. Du vet vad den gör, det är fränderna bevis på. Hur många Aes Sedai blir mer än 300 år, eller än så mycket? Och säg inte att jag inte ska prata om ålder. Det är en löjlig sed, och det vet du mycket väl, Egwen. Rhin hade titeln äldsta därför att hon var äldst av frändeskvinnorna i Ibordar. Den äldsta som finns är en kvinna vid namn Aloysia Nemosny, en oljehandlerska i Tyr. Egwen, hon är nästan 600 år gammal. När Salem får höra det slår jag vad om att de går med på att lägga edstaven på hyllan. 300 år är lång tid, det ska ljuset veta, sköt Elaine in. Men jag kan inte påstå att jag själv är särskilt glad över utsikten att mitt liv kanske ska halveras. Och hur blir det med edstaven och ditt löfte till fränderna, Egwen? Rhin vill bli Aes Sedai. Men vad kommer att hända när hon avlägger eden? Och Aloysia, kommer hon att falla död ner? Du kan inte be dem att svära ederna innan du vet det. Jag ber ingen om någonting. Egwens min var fortfarande lugn, men hon satt rakare på stolen nu och rösten var sval och hård. Hennes blick borrade sig in i Elaine. Alla kvinnor som vill bli systrar ska avlägga ederna. Och alla som vägrar och fortfarande kallar sig för Aes Sedai kommer att få känna av fulla kraften av tornets lagar. Denna stadiga blick fick Elaine att svälja djupt. Ninive bleknade. Det gick inte att ta fel på vad Egwen menade. Det var inte sin vän de hörde nu utan den ärmelintronande. och när tiden kom att förkunna dom hade den ärmelintronande inga vänner. Egwin var tydligen tillfreds med vad hon såg hos dem, för hon slappnade av. Jag vet att problemet finns, sa hon med en ton som mer liknade hennes vanliga, men som fortfarande inte inbjöd till kommentarer. Jag förväntar mig att varje kvinna vars namn står i novisboken ska gå så långt hon förmår, vinna sjalen om hon kan och tjäna som Aesir Dee. Men jag vill inte att någon ska dö för det om de kan leva. När salen väl får kännedom om fränderna och hunnit lugna ner sig lite, tror jag att jag kan få dem att gå med på att en syster ska kunna dra sig tillbaka om hon vill och avsäga sig ederna i samband med det. De hade för länge sedan kommit fram till att staven kunde användas för att lösa eder likväl som för att befästa dem. För hur skulle annars de svarta systrarna kunna ljuga? Det borde väl gå an, här kände Ninni förnumstigt. Elay nöjde sig med att nicka. Hon var övertygad om att det skulle komma mer. Dra dig tillbaka till fränderna, Ninni, sa Egwen vänligt. På så vis är även fränderna knutna till tornet. Fränderna behåller förstås sina egna seder, sina egna regler. Men de måste gå med på att deras sygille är underställt en ärmelintronande, om inte salen, och att frändeskvinnorna står under systrar i rang. Jag tänker göra dem till en del av tornet istället för att gå sin egen väg. Men jag tror att de godtar detta. Ninni nickade igen, glatt, men hennes leende bleknade när den fulla innebörden av vad Egwin hade sagt gick upp för henne. Hon stammade indignerat. Men hos fränderna är det åldern som avgör ens ställning. Systrar kommer att ta emot order av kvinnor som inte ens kunnat bli antagna. Före detta, systrar Ninni. Egwin fingrade på ormringen som hon bar på höger hand och suckade tyst. Inte ens de frändeskvinnor som har fått ringen bär den. Så vi kommer också att få lämna ifrån oss den. Vi kommer att vara frändeskvinnor, Ninni, och inte längre Aesir Dee. Det lät som om hon redan kunde känna denna avlägsna dag och denna avlägsna förlust. Men hon tog handen från ringen och tog ett djupt andetag. Nåväl, är det någonting annat? Jag har en lång natt framför mig och skulle vilja få lite riktig sömn innan jag måste träffa salen igen. Ninni såg missnöjd ut och hade lagt ena handen över den andra, hårt knuten, där ringen satt. Men hon verkade vara beredd att sluta diskutera om fränderna. För stunden. Har du fortfarande ont av din huvudvärk? Om den där kvinnans massage var någonting att ha, tycker jag att den borde gå över helt. Halimas massage gör underverk, Ninni. Utan henne skulle jag inte kunna sova alls. Nå, är det? Sen tystnade hon och stirrade mot ingången till tronsalen. Elaine vred på huvudet för att titta. Det stod en man där och såg på dem. Han var lång som en ejlman och hade mörkrött hår med vita stråk, men var klädd i en blå rock med hög krage som ingen ejlman skulle ta på sig. Han såg muskulös ut och de hårda dragen verkade vagt bekanta. När han såg att de tittade på honom vände han på klacken och sprang iväg genom korridoren. Ett ögonblick satt Elaine bara och gapade. Han hade inte bara råkat drömma sig till Tel Aaron Reard av misstag, för i så fall skulle han ha försvunnit vid det här laget, och hon kunde fortfarande höra ljudet av hans stövlar mot golvplattorna. Antingen var han drömvandrare, vilket enligt de visa var sällsynt bland män, eller så hade han en egen Tear and Greel. Hon for upp och började springa efter honom, men hur snabb hon än var han ändå Egwin före. I ena ögonblicket var Egwin bakom henne. Nästan stod hon i dörröppningen och spanade åt det håll som mannen försvunnit. Elaine provade att tänka att hon själv stod bredvid Egwin, och rätt var det var gjorde hon det. Korridoren var tyst nu, tom så när som på golvlampor, kistor och gobelänger som alla flimrade och fladdrade. Ninni kom springande med kjolarna upphissade ovanför knäna. Hennes strumpor var av silke och röda. Hur gjorde ni det där, begärde hon att få veta. När hon insåg att Elaine tittade skyndade hon sig att låta kjolen falla ner igen och spejade bort genom korridoren. Vart tog han vägen? Han kan ha hört alltihop. Kände ni igen honom? Han påminner mig om någon, men jag kommer inte på vem.
Rand, sa Egwin. Han kunde ha varit Rands farbror.
Ja, visst, tänkte Elaine. Om Rand haft en elak farbror. Ett metalliskt knäpp ekade från andra änden av tronsalen. Det var dörren in till påklädningsrummen bakom podiet som gick igen. I Teller och Riord var dörrar öppna eller stängda eller stod ibland på glänt. Men de slog aldrig igen av sig själva.
Ljus, muttrade Ninive. Hur många har egentligen tjuvlyssnat på oss, för att inte tala om vem och varför?
Vilka det än är, svarade Egwin lugnt, så vet de uppenbarligen inte lika mycket om Tell Aaron Reard som vi. De är inte vänligt sinnade, så mycket kan vi nog vara säkra på, för annars skulle de inte ha tjuvlyssnat. Och jag tror knappast att de är vänner med varandra. Varför skulle de i så fall ha lyssnat från varsin ände av rummet? Mannen hade på sig en tjenärisk rock. Det finns tjenärier i min här, men ni båda känner dem allihop. Ingen av dem liknar Rand.
Ninive fnös.
Nå, vem det än är så är det för många som smyger runt och tjuvlyssnar här. Det är vad jag tycker. Jag vill tillbaka till min egen kropp, där spioner och förgiftade dolkar är det enda jag behöver oroa mig för.
Tjenärier, tänkte Elaine. Gränslandsmän. Hur kunde hon ha glömt bort det? Fast det hade förstås varit den där lilla incidenten med gaffelroten som kommit emellan.
Det är en sak till, sa hon, fast med låg röst för att inte skulle höra så långt. Hon vidarebefordrade Dailins nyheter om gränslandshären i Bremskogen. Sen la hon till vad Mäster Norrie hade hört från sina korrespondenter. Allt medan hon hela tiden försökte hålla uppsikt över korridoren åt båda håll samtidigt som hon spanade inåt tronsalen. Hon ville inte bli överraskad av fler spioner.
Jag tror att regenterna över gränslanden är i Bremskogen, avslutade hon. Alla fyra.
Rand, viskade Egwin irriterat.
Till och med när han är försvunnen ställer han till med saker.
Har du någon aning om ifall de har kommit för att svära Rand trohet eller för att släpa iväg honom till Elaida? Jag kan inte komma på några andra skäl för dem att marschera 1000 rastmil. De måtte koka soppa på sina skor vid det här laget. Har ni någon aning om hur svårt det är att försörja en här på mars?
Jag tror att jag kan ta reda på det, sa Elaine.
Varför, menar jag? Och samtidigt, du gav mig en idé, Egwin. Hon kunde inte låta bli att le. Det hade kommit någonting gott ur dagens händelser. Jag tror att jag kanske kan använda mig av dem för att försäkra mig om lejontronen.
Ashni inspekterade den höga brodyrramen framför sig och lät höra en suck som blev till en gäspning. Ljuset från de flimrande lamporna förslog inte långt i sånt här arbete. Men det var inte därför alla hennes fåglar hamnade på sniskan. Hon ville ligga i sin säng och hon avskydde att brodera. Men hon måste hålla sig vaken. Och det här var det enda sättet hon kunde slippa konversera med Kersmal. Vad Kersmal kallade konversera. Den självbelåtna, arroganta gula systern var koncentrerad på sitt eget broderi i andra änden av rummet och förutsatte att alla som tog i en nål delade hennes passion för hantverket. Å andra sidan visste Ashni att om hon reste sig från sin stol skulle Kersmal strax vara igång med att berätta oändliga historier om hur viktig hon själv var. Under de månader som gått sedan Mogidins försvinnande hade hon minst 20 gånger fått höra om Kersmals del i förhöret av Tamra Ospenaya och hur Kersmal hade fått de röda att mörda Sierin Vayu innan Sierin han ge order om att Kersmal skulle gripas, hade hon hört minst 50. Om man skulle tro Kersmal hade hon egenhändigt räddat svarta Aya, vilket hon sannligen inte var nödbedd att berätta om. Sånt prat var inte bara tråkigt, det var farligt också. Livsfarligt, ifall högsta rådet fick höra talas om det.
Så Ashni kvävde ännu en gäspning, kisade mot sitt broderi och stack nålen genom det hårt spända linnetyget. Om hon gjorde rödfinken lite större skulle hon kanske få vingarna lika stora. Knäppet från dörrklinkan fick båda kvinnorna att titta upp. De båda tjänarna visste bättre än att besvära dem, och så här dags sov säkert både kvinnan och hennes make. Ashni omfamnade Scheider och beredde sig med en vävmars hjälp hon kunde sveda en inkräktare in på benen, och hon såg hur även Kersmal omvärvdes av kraftens glöd. Om fel person steg in genom dörren skulle hon eller han ångra det bittert under den korta stunden innan döden inträdde. Den som kom in var Eldrith, med handskarna i ena handen och den mörka manteln hängande över ryggen. Den fylliga bruna systerns klänning var också mörk och osmyckad. Ashni avskydde att gå klädd i enkla yllekläder, men de måste undvika uppmärksamhet. De färglösa kläderna passade Eldrith. När hon fick se dem stannade hon upp med en förvirrad min i sitt runda ansikte. Åh, kära någon, sa hon. Vem trodde ni att jag var? Hon slängde handskarna på det lilla bordet vid dörren. Sen blev hon plötsligt medveten om manteln och rynkade ögonbrynen, som om hon inte förrän nu insett att hon kommit upp till ovanvåningen utan att ta av den. Hon knäppte omsorgsfullt upp silverbråschen som höll fast manteln vid halsen och kastade vårdslöst plagget på en stol. Scheiders sken slocknade kring Kersmal, som vred broderiramen åt sidan så att hon kunde ställa sig upp. De stränga dragen fick henne att se längre ut än hon var, och hon var en reslig kvinna. De färggranna blommorna som hon hade broderat kunde ha varit hämtade från en trädgård. Var har du varit? Frågade hon barskt. Eldrith stod högst i rang bland dem, och dessutom hade Mogidin gett henne befälet. Men Kersmal tog allt mindre notis om vare sig det ena eller det andra. Du skulle ha varit tillbaka i eftermiddags, och nu har halva natten gått. Jag glömde bort tiden, Kersmal, sa Eldrith frånvarande, synbarligen förlorad i sina tankar. Det var så länge sedan jag var i Caimlin. Gamla staden är fascinerande, och jag fick mig en underbar måltid till livs på ett värdshus som jag kom ihåg från förr. Fast jag måste säga att det var färre systrar i staden på den tiden. Hur som helst var det ingen som kände igen mig. Hon tittade på broschen som om hon undrade varifrån den hade kommit och stoppade sen ner den i bältespåsen. Du glömde bort tiden, sa Kersmal tomlöst och knäppte händerna framför livet. Kanske för att hålla dem borta från Eldriths hals. Hennes ögon gnistrade av vrede. Du glömde bort tiden. Än en gång blinkade Eldrith till som om hon blev överraskad av att bli tilltalad. Åh, var du rädd att Kernit hade hittat mig igen? Jag kan försäkra dig att jag har varit mycket noga med att maskera bandet sedan det som hände i Samara. Ibland undrade Ashni hur mycket av Eldriths synbarliga tankspriddhet som var äkta. Ingen som var så omedveten om världen omkring sig borde ha kunnat överleva så länge. Å andra sidan hade hon varit tillräckligt disträ för att glömma bort att dölja sitt band mer än en gång innan de kom fram till Samara. Tillräckligt ofta för att hennes väktare skulle kunna spåra upp henne. De hade lytt Mogidins order att invänta hennes återkomst och gömt sig under upploppen som följt efter att hon gett sig av. Väntat medan den så kallade profetens pöbelhorder svept söderut och in i Amadicia. Stannat i denna eländiga ödelagda stad även sedan Ashni blivit övertygad om att Mogidin hade lämnat dem åt sitt öde. Hennes läppar kröktes vid minnet. Det som fått dem att bestämma sig för att lämna staden hade varit att Eldriths väktare Kenneth hade kommit dit. Säker på att hon var en mördare, halvt övertygad om att hon tillhörde svarta Aja och fast besluten att döda henne oavsett vilka följder det skulle få för honom själv. Föga förvånande hade hon själv ogärna velat drabbas av dessa följder och därför vägrat att låta någon döda honom. Enda alternativet var att fly. Å andra sidan var det just Eldrith som hade pekat på Caimlin som deras enda hopp. Fick du veta någonting, Eldrith? Frågade Ashni hövligt. Chesmel var en dåre. Hur förvirrad världen än tycktes vara just nu skulle allting falla på plats i sinom tid. På ett eller annat sätt. Vad? Åh, bara att pepparsåsen inte var lika god som jag mindes den. Fast det var förstås 50 år sedan. Ashni undertryckte en suck. Det var kanske dags att Eldrith råkade ut för en olycka trots allt. Dörren öppnades och Temail slank in i rummet så tyst att alla tre blev överraskade. Den lilla grå systern med det rävliknande ansiktet hade en långklänning med broderade lejon slängd över axlarna. Men fram till glipade den och blottade ett gräddvitt siden nattlinne som följde hennes former på ett närmast oanständigt vis. Om ena handen hade hon trätt ett armband gjort av böjda glasringar. De såg i varje fall ut och kändes som glas. Men det skulle inte gå att slå minsta flisa ur dem ens med en tung släcka. Du har varit i Tel Aran Riord, sa Eldrith med en förebrående blick på Tyrann Greelen. Trots det sa hon det inte med särskilt stor kraft. De var allihop lite rädda för Temail sedan Mogadin hade låtit dem bevittna hur Leandrin slutgiltigt knäcktes. Ashni hade tappat räkningen på hur många människor hon hade varit med om att döda och tortera under de drygt 130 år som förflutit sedan hon vann sin sjal. Men hon hade sällan sett någon göra det med sån entusiasm som Temail. Chesmal betraktade förstulet Temail och verkade omedveten om att hon nervöst slickade sig om läpparna. Ashni drog skyndsamt tillbaka sin egen tunga mellan tänderna och hoppades att ingen hade märkt det. Eldrith hade sannligen inte märkt någonting. Vi kom överens om att inte använda dem där, sa hon med ett nästan bönfallande tonfall. Jag är säker på att det var Ninive som sårade Mogadin. Och om hon kan övermanna en av de utvalda i Tel Aran Riord, vad har vi då för chanser mot henne? Hon vände sig mot de andra och försökte anlägga en klandrande ton. Kände ni båda till det här? Hon lyckades bara låta gnällig. Chesmal mötte indignerat Eldrith blick medan Ashni såg på henne med oskuldsfull förvåning. Visst hade de känt till det, men vem skulle ställa sig i vägen för Temail? Hon betvivlade starkt att Eldrith skulle ha kommit med mer än en symbolisk protest om hon varit där själv. Temail var fullständigt medveten om vilken effekt hennes närvaro hade på dem. Hur veka Eldriths förebråelser än var, borde de ha fått Temail att skamset be om ursäkt för att hon brutit mot den överordnade systerns vilja. Istället log hon, även om leendet inte nådde de stora, mörka och alldeles för intensiva ögonen. Du hade rätt, Eldrith. Rätt i att Elaine skulle komma dit. Och rätt i att Ninive skulle komma med henne. De var där tillsammans. Och det är uppenbart att de båda befinner sig i palatset. Ja, sa Eldrith. Temails blick fick henne att vrida besvärat på sig. Jo. Och så fuktade hon sina läppar och trampade med fötterna. Fast tills vi räknat ut hur vi kommer åt dem bland alla dessa vildbrukare. De är bara vildbrukare, Eldrith. Temail satte sig nonchalant på en stol och fortsatte med hårdare ton. Inte så hård att den blev befallande, men likväl mer än bara bestämd. Det finns bara tre systrar som kan vara oss till besvär där, och de kan vi lätt göra oss kvitt. Vi kan ta Ninive och kanske få Elaine med på köpet. Plötsligt böjde hon sig framåt med händerna på stolens armstöd. Hur slarvigt klädd hon än var, var hennes loja slöhet med en som bortblåst. Eldrith tog ett steg tillbaka som om Temails blick utövat ett fysiskt tryck på henne. Varför är vi annars här, Eldrith? Det var därför vi kom hit. Ingen hade något svar på det. Bakom sig hade de en lång rad av misslyckanden, i Tyr, i Tanshiko, som mycket väl kunde komma att kosta dem livet när högsta rådet fick tag på dem. Men inte om de stod under en av de utvaldas beskydd, och om Mogidin varit så angelägen om att få tag på Ninive skulle kanske någon annan av dem också vara det. Den verkliga svårigheten skulle vara att hitta någon av de utvalda att frambära gåvan till. Den saken verkade det inte som om någon annan än Ashni hade tänkt på. Det fanns andra där, fortsatte Chemail och lutade sig tillbaka igen och lät nästan uttråkad. De spionerade på våra båda antagna. En man som lät dem se honom och någon annan som jag inte kunde se. Hon plutade irriterat med läpparna, men vad som borde ha varit en trumpen min förtogs av hennes blick. Jag fick stå bakom en kolonn så att flickorna inte skulle upptäcka mig. Det borde glädja dig, Eldrith, att de inte såg mig. Är du glad? Eldrith var så angelägen att få fram hur glad hon var att hon nästan stammade. Ashni tillät sig att förnimma sina fyra väktare, känna hur de kom allt närmare. Hon hade slutat maskera bandet då de lämnade Samara. Endast Paul var själv vän av mörkret. Men även de andra skulle göra vad hon än sa, tro vad hon än sa till dem. Hon skulle få hålla dem dolda för resten av systrarna tills det blev absolut nödvändigt att använda dem. Men hon ville i varje fall ha beväpnade män till hands. Muskler och stål kunde vara mycket användbara. Och i allra värsta fall kunde hon alltid ta fram den långa räfflade stav som Mogidin inte hade gömt så väl som hon trott. Morgonljuset som strilade in genom salongens fönster var ännu grått. Först innan Chiani brukade inte stiga upp så här tidigt. Men denna morgon hade hon redan varit påklädd medan det fortfarande var mörkt. Först innan Chiani. Det var så hon tänkte på sig själv numera. Mili Skane, sadelmakarens dotter, var nästan helt försvunnen ur hennes minne. På alla sätt som hade någon egentlig betydelse var hon verkligen hennes nåd Chiani Avarin och hade varit det i flera år. Först William Avarin hade varit utfattig och tvungen att bo i en fallfärdig bondgård. Han och hans enda dotter, de sista av en tynande familjegren, hade bott ute på landsbygden, långt från alla som kunde bevittna deras armod. Nu var de bara multnande ben begravda i skogen invid gården. Hon var förstinnan Chiani, och om nu detta stora, rikligt inredda stenhus inte var något slott, så hade det i varje fall varit i en välbärgad handelskvinnas ägo. Hon var också död sedan länge och hade efterlämnat allt sitt guld till sin arvinge. Möblerna var välgjorda, mattorna kostbara, väggbonaderna och till och med sittkuddarna broderade med guldtråd och elden sprakade i en bred eldstad av blåådrad marmor. Hon hade låtit hugga in huset Avarins vapen, hjärtat och handen längs hela spiselkransen. Mer vinflicka, sa hon kort. Och Faelion kom kilande med den höga silverkannan för att fylla på hennes dryckespokal med ångande kryddat vin. Faelion klädde i sitt tjänsteflickslivré med det röda hjärtat och den gyllene handen på bröstet. Hennes långa ansikte var stelt som en mask när hon skyndade sig att ställa tillbaka kannan på dess plats på bordet och återta sin plats vid dörren. Du spelar ett farligt spel, sa Marilyn Gemalpin och snurrade sin egen pokal mellan handflatorna. Den bruna systern var en mager kvinna med livlöst ljusbrunt hår och såg inte ut som en Aes Sedai. Hennes smala ansikte och breda näsa skulle ha passat bättre till Faelions livré än de gjorde till hennes fina blå ylleklänning, passande för en välmående men inte rik affärsitkerska. Jag vet att hon är avskärmad på något sätt, men när hon kan leda kraften igen kommer du att få tjuta för att du behandlat henne så här. Hennes läppar kröktes i ett glädjelöst leende. Du kommer kanske att önska att du kunnat tjuta. Moridin valde detta åt henne, svarade Chiani. Hon misslyckades i Ibordar och han befallde att hon skulle bestraffas. Jag känner inte till detaljerna och vill inte göra det heller. Men om Moradin vill ha hennes näsa i gyttjan tänker jag trycka den så djupt ned att hon andas gyttja ett år framåt. Eller vill du att jag ska bryta mot en av de utvaldas befallningar? Hon lyckades nätt och jämt hålla tillbaka en rysning vid blotta tanken. Marilyn försökte dölja sin min genom att lyfta bägaren till munnen, men hon fick ett spänt drag kring ögonen. Vad säger du själv, Freljon? Frågade Shani. Vill du att jag ska be Moradin att ta dig härifrån? Han kanske kan hitta någon syssla åt dig som inte är fullt så betungande. Och en mula kunde kanske sjunga som en näktergal. Freljon tvekade inte ens. Hon neg med rak rygg som det passade sig för en upppasserska och blev ännu blekare i ansiktet. Nej, Ersnåd, skyndade hon sig att säga. Jag är nöjd med hur jag har det, Ersnåd. Ser du nu, sa Shani till den andra Aes Sedain. Hon betvivlade starkt att Freljon var det minsta nöjd. Men kvinnan skulle ta emot vad hon än fick sig tilldelat så länge hon slapp drabbas av Moradins missnöje. Av samma skäl skulle Shani styra över henne med mycket hård hand. Man visste aldrig vad en av de utvalda kunde få kännedom om och ta illa upp av. Hon trodde att hennes eget misslyckande var väldolt, men hon vågade inte ta några risker. När hon kan leda igen kommer hon inte att behöva vara tjänstehjon hela tiden, Marilyn. Hur som helst hade Moradin sagt att Shani fick döda kvinnan om hon så önskade. Det var en utväg som alltid fanns till hand, så om Aes Sedain blev alltför missnöjd med sin plats. Han hade sagt att hon kunde döda båda systrarna om hon ville. Må så vara, sa Marilyn doft. Hon sneglade på Freljon och grimaserade. Nåväl, Moradin sa till mig att ge dig den hjälp jag ansåg mig vara mäktig. Men jag kan tala om redan nu att jag inte tänker ge mig in i palatset. Det finns alldeles för mycket systrar i hela staden för min smak. Men palatset är dessutom fullt med vildbrukare. Jag skulle inte hinna gå 10 fot in förrän någon visste att jag var där. Med en suck lutade sig Shani tillbaka och korsade benen. Hon vickade slött med ena foten. Varför trodde folk alltid att man inte visste lika mycket som dem? Världen var full av dumskallar. Moradin befallde dig att lyda mig, Marilyn. Det vet jag eftersom Moradin har berättat det för mig. Han sa det inte rakt ut. Men jag tror att Moradin själv hoppar jämfotan när han knäpper med fingrarna. Det var farligt att prata om de utvalda på ett sånt vis. Men hon måste försäkra sig om att kvinnan förstod. Vill du berätta en gång till vad du inte tänker göra? Den smala Aes Sedain slickade sig om läpparna och kastade ännu en hastig blick åt Faelions håll. Var kvinnan rädd att hon skulle råka ut för samma sak? Sanningen att säga skulle Shani gladligen ha bytt Faelion mot en riktig betjänt. I varje fall så länge hon kunde fortsätta att ta hennes övriga tjänster i åtnjutande. Förmodligen skulle båda två få dö när det här var avklarat. Shani tyckte inte om att lämna lösa trådar. Jag ljög inte när jag sa det där, sa Marilyn sakta. Jag skulle verkligen inte komma 10 fot in. Det finns redan en kvinna i palatset. Hon kan göra vad du behöver ha gjort. Fast det kan ta lite tid att komma i kontakt med henne. Se bara till att det inte dröjer för länge, Marilyn. Se där. Så en av systrarna i palatset tillhörde alltså svarta Aya. Kvinnan i fråga måste vara Aes Sedain, inte bara mörkvän, för att kunna utföra den uppgift som Shani behövde få utförd. Dörren öppnades och Marilyn tittade in med frågande min. Hans breda, muskulösa kroppshydda fyllde nästan dörröppningen. Bakom honom kunde hon skymta en annan man. När hon nickade steg Marilyn åt sidan och tecknade åt David Handlon att gå in. Han stängde dörren bakom honom. Handlon var insvept i en mörk mantel, men lirkade ut handen för att kupa den om Freljons bak genom klänningen. Hon blängde på honom med bitter blick men drog sig inte undan. Handlon var en del i hennes straff. Men Shani hade inte lust att behöva se honom kela med kvinnan nu. Gör det där senare, befallde hon. Gick det bra? Ett brett leende klöv hans yxlika drag. Det gick förstås precis som jag hade planerat. Han slängde ena sidan av den mörka manteln åt sidan och blottade en rad guldkokarder på axeln. Du talar med kaptenen för drottningens livvakt.